Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Han är jurist, poddare och tidigare politiskt sakkunnig för Moderaterna. Han utgör ena halvan av en av Sveriges största politiska podcasts. Och idag är han med i min. Varmt välkommen till Inblick med Nick, Per Lindgren.
Jag har ändå följt eran podcast länge. Det är egentligen enda sättet jag känner dig på. Mm. Jag skulle säga att du är ganska logisk och liksom på ett inte kall, men du har ett kallt förhållningssätt till saker, alltså rimlig liksom. När skulle du säga att det blev någon switch när du blev äldre, eller har du liksom alltid varit det, bara att du har...
Ja, men jag förstår vad du menar, men jag tror att det är egentligen inte så att jag är, eller jag upplever inte mig själv som känslokall, men det precis som i den rollen jag hade då, så var det så här, ja men jag har en förmåga att lägga känslor åt sidan för en uppgift som behöver göras.
Du kan känna känslorna, men det är ändå så här, okej, men det här är verkligheten. Ja. Så
att... Och jag ser också ett jäkligt stort egenvärde i att kunna känna de känslorna. Ja. Så det menar jag att jag fortfarande har. Alltså, jag vet inte, det är inte säkert att alla dina tittare och lyssnare vet precis vem jag är, men jag har ju en podcast ihop då med Hanif Bali och, som heter God Ton, och där så kan jag säkert för en ovan lyssnare då framstå så som liksom sådär att jag kanske är känslokall eller sådär, exempelvis att jag har förespråkat stängda gränser i princip och så. Men det handlar ju om alltså vad jag finner nödvändigt som en konsekvens av en dysfunktionell utveckling. Det är ju inte så att jag inte tycker synd om de människorna som är på flykt eller av andra skäl vill komma till Sverige och som deras liv kan vara hur pissigt som helst. Så det är klart att ja, men visst, jag känner ju för de människorna också. Men ja, rätt är rätt och fel är fel. Liksom. Ja.
Jag skulle säga att det där är ett ganska vanligt misstag som görs i den svenska debatten. Mm. Att man utgår ifrån att för att någon kommer fram till slutsatsen att det här är enda lösningen för det här problemet, så betyder det att man inte känner empati.
Ja, eller
att man inte, jag kan ju känna hur mycket empati som helst för någon, men jag kanske inte har plats med en... Jag kan ju se en familj på gatan, tycker jättesynd om dem. Mm. Men jag kommer inte kunna ha dem här.
Det är snålt av
som
det.
Du ser.
Ja, men, för de som inte ser detta så är det en enrummare. Jag tror du får plats med en 3-4 pers här inne.
Ja, det är säkert fler ifall man... Men sen om det skulle godkännas av... Vilka är det som gör sådana? Är det socialen?
Ja, det vet jag inte.
Att det bor för många i en lägenhet.
Ja, men det har man ju lyckats runda i Rinkeby och alla andra orter. Så
det är sant.
Funkar det där så funkar det på Kammarkagatan.
Det är sant. Nu sa du det också.
Ja, jag outar var du bor.
Nej, säg inte numret bara. Vad, hur hittade du sen till Moderaterna då? Varför blev det just Moderaterna?
Det var att jag pluggade med en kille som heter Carl-Oskar Bolin som numera är... energipolitisk talesperson för Moderaterna. Så han och jag pluggade ihop och jag gjorde praktik på en advokatbyrå. Och i samband med att jag gjorde den praktiken... Han höll på
vilken byrå, förlåt?
De hette Marknadsrätt, hette de på den tiden. Sexigt namn. De höll på med... Ja, men, vad heter det? Alltså intellectual properties. Alltså, vad fan heter det?
Det vet jag inte.
Ja, men alltså men alltså så här varumärkesskydd och liknande.
Okay, ja.
Men det var en lagregel som jag studsade på när jag jobbade med en grej där som jag tyckte var helt, alltså jag tyckte den var rätt sossigt formulerad. Det handlar om alltså så här, spelmonopolet och hur man liksom upprätthöll det på ett ganska märkligt sätt. Mm. Så att man behandlade liksom svenska illegalt bedrivna spel hårdare än legalt bedrivna spel som kommer från ett annat land. Exempelvis Unibet då, som kanske säljer sina produkter från England. Mm. Om en chefredaktör för typ Aftonbladet tar in en annons för Unibet, så riskerar den chefredaktören att straffas. Alltså straff i svensk rätt är ju då böter eller fängelse. Mm. Men om de däremot skulle ta in en annons för en svart klubb som har en spelhåla i någon källarlokal liksom, då kunde man inte straffas, utan då blir det civilrättsligt och får alltså ett förbud vid vite. Mm. Och det där kan man tycka är petitesser, men det är ändå en principiellt viktig sak, att det ena är ett brott, det är kriminaliserat, och det andra är inte det. Ja. Och det där då som kallades för främjandeförbudet, det menade jag stod i strid med EU-rättens etableringsfrihet. Mm. Så jag hörde av mig till Carl-Oskar och sa det att det här är en sossiregel, det här borde vi göra någonting åt. Mm. Och han och jag engagerade oss i den frågan, och han med min hjälp då skrev lite motioner i det ämnet och sådär. Vi arrangerade ett riksdagsseminarium som blev väldigt uppmärksammat och så. Och samtidigt så skrev jag min uppsats i det ämnet. Mm. Så det blev liksom ingången, och eftersom att det där flög jävligt bra så tyckte han så här, ja men det här, du borde jobba i riksdagshuset med oss liksom. Så han rekommenderade mig till lite tjänster som... Jag sökte några tjänster och snubblade på målsnöret några gånger innan jag till slut då började som handläggare i konstitutionsutskottet för Moderaterna.
Mm. Mm. Och var det självklart alltid att det skulle bli just Moderaterna, eller hade du kunnat tänka dig något annat parti?
Nej, alltså jag var moderat. Mm. Så jag skulle ju ha röstat på Moderaterna även om jag inte jobbade för dem. Liksom.
Ja. Har du alltid gjort det?
Ja, i alla val har jag röstat på Moderaterna. Ja. Sen så är det ju så här, jag är inte... på något sätt okritisk i förhållande till Moderaterna. Jag tycker att Moderaterna har gjort och gör en väldig massa fel. Och liksom så. Men att, för mig så är det så där en ganska okontroversiell fråga att jag vet inte, jag liksom de flesta röstar ju på det partiet som bäst passar mina preferenser och som jag tror har förutsättningar att liksom påverka landet i en gynnsam riktning. Ja, och liksom de som har bäst förutsättningar att göra det. Det betyder inte att jag ställer upp på precis allting de står för, eller för den delen tycker att liksom allting är perfekt och inte kan göras annorlunda eller sådär. Utan ja, det är väl good enough typ.
Mm. Nej, det är klart. Det finns ju inga perfekta partier för någon.
Nej.
Tänker jag mig.
Nej.
Men skulle du säga att du tillhör någon politisk ideologi, liksom en ism på så vis?
Alltså, nej, det skulle jag inte. Sen så kanske jag gör det utan att jag själv är medveten om det. Så. Mm. Men jag är ganska dålig på att läsa gamla böcker om filosofer och sådär, och ismer och liksom sådär. Jag har aldrig, det är inte så jag har tagit till mig liksom politik överlag. Så jag har inte riktigt koll på vad som är vad. Men jag brukar kalla mig för liberalkonservativ, och jag tror att det är korrekt beskrivande, där jag har liksom en frihetlig inriktning. Alltså jag vill att med liksom individens frihet är liksom utgångspunkten, om man säger så. Men sen så finns det en konservativ strida i mig som handlar om att jag helt enkelt inte vill att man ska experimentera med samhället. Så att liksom någonting som kanske egentligen är en institution som kanske egentligen är suboptimal ifall vi skulle liksom inrätta ett nytt samhälle utifrån ett blankt papper. Mm. Den kanske ändå kan få vara kvar, eftersom att liksom nu är den på plats och kräver mer tid och energi och sådär reformkraft för att ändra på den än att låta den vara kvar. Ja. Och även liksom, ja men, det kan även gälla frihetsfrågor. Mm. Så det där är en sån här balansgång där helt enkelt att man får vara lite, man så här, gå försiktigt fram, men i riktning mot frihet.
Är det så att du mer tycker att det är viktigare med sakfrågor än ideologier egentligen? Är det så du väljer hur röstar, skulle du säga?
Ja, jag kan inte riktigt säga det kategoriskt så. Alltså så här, Det finns ju en frihetlig, alltså den frihetliga ambitionen är väl i hög grad en ideologisk sådan. Men om den frihetliga ambitionen omsatt i praktik betyder att det är för negativa konsekvenser, ja, då kommer jag avstå från den. Alltså då, och ja, så att liksom den konservativa sidan vinner i skarpt läge, mm, om utfallet bedöms vara för negativt. Så då blir det så här, ja okej, okay, så i den meningen, ja då är jag ganska realpolitiskt orienterad. Mm. Alltså så här, man kan ha ambitioner om, idén om fri rörlighet vore väl kanon, liksom i sådär. Mm. Men om det betyder att vi har en helt okontrollerad invandring med stora negativa effekter, då är det så här, ja, då kanske den här fria rörligheten inte är det viktigaste just nu, utan då kanske de negativa konsekvenserna är för stora. Mm. Så ja, sakfrågorna kanske väger tyngst i slutändan.
Ja, jag skulle säga att en av era mest, det som har gjort att jag har fastnat mest för er podd, din, mm, och Hanif Balis, det är hur ni lyfter fram så många saker som man inte hade hört om annars. Alltså till exempel hur det slösas med skattepengar, mm, eller hur vissa beslut, du vet, det kan vara något beslut i någon liten kommun som man aldrig skulle höra talas om, mm, för att man bor i en annan kommun, mm, som man blir helt häpen av. Man blir liksom, hur är det här möjligt? Och det kan ju tyckas inte vara en stor grej för att det är i en jätteliten kommun. Men att beslutet ens har fattas gör, mm, att man blir liksom mindblown. Det skulle jag säga är min, det jag brukar använda för att rekommendera podden. Så därför tänkte jag fråga, vad skulle du säga är det enskilt största skatteslöseriet just nu? Om du bara får välja ett. Jag vet att det finns många, men... Mm. Vad skulle du säga är det värsta som skattepengar går till?
Ja, alltså, det är ju alltså felaktiga utbetalningen inom välfärden. Alltså i form av fusk och slarv i välfärden. Alltså, ja. Dels så finns det ju i form av ren kriminalitet. Alltså bidragsfuskande. Men sen så är det bara felaktiga utbetalningar på grund av sopig hantering på tjänstemannanivå. Mm. Det är en sån här, det är många, många, många miljarder som försvinner varje år på det, och samma sak med sopigt gjorda offentliga upphandlingar kostar enormt mycket pengar. Mm. Även att man inte, alltså det, att man inte använder best practice, alltså att, alltså kommuner och regioner utgår inte från vad som har funkat i andra kommuner och regioner, utan man ska hela tiden uppfinna hjulet på nytt.
Just det.
Och det här blir en så här, det blir en kostsam ineffektivitet. Alltså, mm, de sakerna jag nämner där, alltså det där är så här storleksordningen, ja, men typ 150 miljarder om året. Alltså 100-150 miljarder, mm, som bara försvinner i sånt där skit.
Samtidigt som det inte finns pengar till andra saker. Same.
Ja, mm, och det där, jag menar, de sakerna som jag nämner där är ju sånt som egentligen inte har supertydlig ideologisk prägel. Alltså om du kollar på liksom från vänster till höger, så borde man banne mig kunna landa i att det där är alltså riktigt slöseri med skattemedel. Ja, det där är alltså inte, det kan inte vara så att det är att bara för att man är vänster att man tycker om liksom kriminalitet i välfärd. Nej, men jag förstår, det är liksom, men ändå så är det som att man jag vet inte, ror uppströms liksom. Alltså, mm, det är så oerhörd motvind i de här frågorna. Och min teori om varför det är för att det finns en rädsla inom vänstern att så här, om vi börjar liksom pinpointa allt det här slöseriet, då kommer liksom högern vilja dra ner det, och då liksom slänger vi ut barnet med badvattnet, och plötsligen så har vi inte någon välfärdsstat att tala om. Nej. Ungefär så. Så de liksom är okej med slöseriets omfattning så länge det, liksom, det inte minskar statens omfattning.
Ja.
Det är min take på det, eller det är min tro. Sen så vet jag inte om jag har rätt, men jag kan inte på annat sätt få ihop varför det inte är en större debatt om det slöseriet. Det är för mig helt otroligt.
Tror du att de är genuint oroliga för välfärdssamhället och för liksom, sociala skyddsnätet och så? Eller tror du att de bara vill hänga kvar vid makten och därför inte vill belysa de här grejerna?
Ja, men jag tror nog att det finns båda delar av det. Alltså, sossarna har ju svart bälte i att ta makten och behålla den. Men när jag alltså pratar om vänstern så menar jag i en större kontext än bara sossarna. Liksom.
Mm.
Så att, jag tror att det finns en vänsterideologisk idé som gör att man får lite klump i magen när någon pratar om att banta ner på bidragssystem eller sådär. Då tänker man, alltså så här, när man, om man liksom vill satsa mindre på välfärden eller sådär, det de tänker på då är att det ska komma någon liksom gubbe med hög hatt och monokel som liksom ska ta bort barncancervården. Mm. Det är liksom det de ser framför sig, att man ska börja i den absolut mest tragiska änden.
Ja. Trots att det finns så mycket annat att spara in på långt innan vi är där. Liksom.
Ja, alltså vi har fjärde högsta skattetrycket i världen. Mm. Och, liksom, och det bara plöjs ner pengar i sån ofantlig massa skit. Alltså, de där sakerna jag pratar om, det är de liksom stora puckarna. Men det är också ett förhållningssätt som går igen.
Ja.
Alltså, liksom att man ska bränna pengar på så här stegrande enhörningar i Malmö. Eller liksom.
Det enhörningar brukar jag dra som exempel ofta faktiskt.
Ja, men,
vad kostar den? Kommer du ihåg det?
Men det var typ en mille. Ja. Och det är väl kaffepengar i sammanhanget.
Exakt,
men
det, är fortfarande... det är inte mycket i sammanhanget. Men det är fortfarande 1 miljon eller 900 000 eller vad det var. Mm. Det är principiellt så otroligt fel.
Ja, och så här, ljudidentiteter. Ja. Alltså det är kommuner som skaffar så här ljudidentiteter. Det var ju Malmö stad också. De har ju, om sossarna har svart bälte i att ta makten och behålla den, så är Malmö stad svart bälte i att spendera pengar andras, på idiotiskt sätt.
Ja. Ja,
alltså de skulle ha en ljudidentitet. Det går runt en gubbjävel och spelar in ljud från Malmö stad.
Och då lät det...
visst. Men så här, och även så här, då var det bland annat ljudet av ett bibliotek.
Ja, just det.
Vilket jag förstår numera så är det väl ljud på bibliotek. Men på min tid så var det fan tyst på bibliotek alltså. Men det är helt sanslöst.
Det,
ja, och så här, kommunpoeten i vad var det, Tranemo eller vad det var.
Ja.
En snubbe som går runt och bara rimmar om liksom lokala arbetsplatser och bussplatser och vad fan. Va? Vadå för skattepengar liksom? Det är så sanslöst.
Ja.
Och överhuvudtaget det som så här, kan benämnas som kultur.
Ja.
Då är det så här fire at will. Då kan man göra precis vad fan man vill. Alltså så här, några kulturtanter som gick runt ut i skogen och skulle titta på naturen utifrån ett trollsyn, kallar de det för.
Mm.
Hur skulle ett troll titta på naturen? För
att
vi ska leva med naturen, inte typ emot den eller något sånt där. Så då går det några sådana här kulturtanter ut och får alltså 4,5 mille för ett projekt där de bara går runt och tittar på typ skräp i skogen så här och hur skulle ett troll ha tittat på det här kastade tuggummi i pappret?
Kostar mer än min lägenhet.
Ja, alltså är det prioriterat? Är det gemensamt angeläget?
Men troll får ju inte känna sig exkluderade.
Nej, visst, men fan.
Alla ska med ju.
Ja, jo, visst, säg det till de har blockat på Twitter liksom. Ja.
Just det, de är inte ens kvar på Twitter längre.
Nej, nu är ju sossarna, nu har det blivit så här exodus, varenda jävla vänstermänniska har lämnat Twitter. Det är ju, alltså så här,
efter Elon, alltså, är det därför?
Ja, men jag vet inte vad det är. Alltså, jag tror att det är lite att stämningen på Twitter numera är nog ganska högerlutande. Alltså, man ska ju passa sig för att liksom dra långtgående slutsatser om sin egen filterbubbla.
Mm.
Alltså, de jag följer, det kanske är så att jag är i en högerbubbla. Men jag hör ändå liksom vänstern uttrycka det också. Mm. Alltså, att det är ju lite att de är på... Alltså, vi har fått dem på flykten alltså.
Mm.
Och det är väl på gott och ont. Jag kan ju tycka att det är rätt festligt att de där soporna tycker det är så obehagligt att de behöver någon safe space någon annanstans.
Mm.
Samtidigt så kan jag tycka så här att det är inte helt optimalt för, liksom för det demokratiska samtalet om så stora pjäser som sossarna väljer att lämna Twitter.
Mm.
Det är ju liksom inte riktigt bra. Sen så är just liksom partikonton är fullkomligt värdelösa på Twitter. Det är precis som företagskonton också. Det är inte det handlar om. Det handlar om individer. Det är de som ska föra samtalen.
Ja,
men det är liksom en del vänstertyckare som har lämnat Twitter i den här vevan.
Mm.
Och det kan väl vara för att de tycker att Elon Musk är en läskig typ. Jag vet inte.
Jag tror också att en stor anledning till att de lämnade Twitter är för att deras gehör, alltså deras ratio och liksom likes och så jämfört med hur mycket kritik de får är ju katastrof varje gång i princip.
Mm.
Vilket ju ger en lite hopp på något vis. Alltså på, på YouTube till exempel har de ju nu tagit bort dislikes för att folk inte ska bli ledsna eller någonting. Jag vet inte. Men även där så kunde man ju se på de här väldigt hycklande partiernas kanaler, hur mycket kritik det var, som de själva kallar för hat och hot, fast det ändå var liksom ofta saklig kritik, i alla fall toppkommentarerna.
Mm.
Så jag tror att det kan vara så att de också känner att de inte har något att vinna på att vara kvar.
Mm. Nej,
att
men
det mer exposar dem. Liksom.
Mm. Ja, visst.
Sen ska vi ju vara tydliga med att du är ju alltså inte moderat politiker och aldrig varit. Och nu jobbar du inte för dem heller längre.
Nej.
Så även om jag ställer frågor om Moderaterna till dig så är det ju som ideologisk moderat och inte för att du har något ansvar ska vi vara.
Ja, visst. Nej, men alltså, verkligen, jag tror inte att Moderaterna vill att jag ska uttala mig för
dem. Nej, men exakt. Och du har ju aldrig varit folkvald heller utan du har ju varit anställd hos
dem. Jag jobbar som tjänsteman.
Ja, som på vilket företag som helst egentligen då, kan man ju säga. Men med det sagt så tänkte jag ändå fråga dig lite om saker som Moderaterna har gjort. Exempelvis så i en partiledardebatt 2018 när Ulf Kristersson var ganska ny så satt jag och kollade på den och han fick alla fick frågan om varför det var när SVT hade själva gått ut med att våldtäkterna hade gått upp väldigt mycket sedan 2015. Och som alla vet så var det en stor flyktingvåg 2015. Och SVT själva visade en graf som var liksom en exponentiell ökning av överfallsvåldtäkter specifikt. Och jag tror också, om jag minns rätt, att de var öppna med att det var främst förövare från Mellanöstern och Nordafrika. Det var en bomb som droppade i alla fall, att SVT till och med sa det, vilket de brukar ju inte vara tydliga med sånt.
Nej.
Och då fick alla partiledare den frågan, varför det är så, av SVT i Agenda tror jag. Och då när det var Ulf Kristerssons tur så tänkte jag att hoppas nu att han säger sanningen. Och det gjorde han inte.
Vad sa han då?
Han sa att vad det beror på, först kan jag i och för sig säga att de andra fick ju frågan också. Jonas Sjöstedt pratade väl om klassamhälle, Löfven pratade väl om LAS eller någonting.
Skräll att Jonas Sjöstedt
pratade. Ja, exakt. Löfven pratade om LAS eller något sånt där.
Just det där kom jag ihåg. Det där kom jag ihåg.
Och Kristersson, när det var hans hus, så tänkte jag, kom igen nu, visa att ni är inte längre nya Moderaterna, visa att ni är konservativa Moderaterna som vågar säga någonting. Men det gjorde han inte, utan han sa något i stil med, ja, vad det beror på kan nog ingen svara på, men vi måste göra det här och det här. Och jag satt där och bara, nej, alltså, varför inte bara säga det? Alla vet ju.
Men hur skulle du formulera svaret då?
Alltså, det är ju så att 2015 kom det ju väldigt mycket invandring från länder som inte har en västerländsk kvinnosyn. I samma veva så gick överfallsvåldtäkter upp. Det är alltså inte våldtäkter inom äktenskap eller i hemmet eller i sådana liksom gråzoner eller vad man ska kalla det. Nu är ju såklart inte våldtäkter okej någonstans, men överfallsvåldtäkter är en annan kategori. Det är helt enkelt därför. Det kom in folk med en annan syn på kvinnor och sexualitet än vad vi har. En mycket mer omodern syn. Och det var även de som var överrepresenterade bland förövarna. Och därför gick överfallsvåldtäkten upp. Jag tycker att svaret är så enkelt.
Jag tror att det mycket väl kan vara så. Sen så tror jag, om jag minns rätt, att flera, väldigt mycket av den här statistiken inte alls var de som kom 2015, utan det var flera av förövarna som är för all del invandrare, men som har kommit tidigare eller andra, eller liksom födda här men med utländska föräldrar.
Ja, okay.
Och, vilket ju betyder att i sånt fall så är det inte kausalitet och korrelation mellan just den 2015 och 2018. Är du med på vad jag menar? Att den höga siffran är, alltså det här är så här hårklyveri kan tyckas, men alltså om jag minns det rätt här, jag ska inte ta gift på det, jag kan ha fel, men om jag minns det rätt så är det så att det inte var just flyktingvågen 2015 som var den liksom dominerande orsaken. Varför är det relevant då? Jo, men alltså, så här, jag tycker att det är så jäkla viktigt och, alltså, så här, den här typen av frågor behöver behandlas med den seriositet att man har, att man säger det som är sant liksom. Och därför vill jag igen understryka att jag kan minnas fel om den här statistiken, så att, liksom, så här, jag claimar nu inte att jag har helt rätt här, men varför Ulf är försiktig och kanske då upplevs som rent av feg i det där, tror jag handlar om just det, att han inte vill vara den som säger en sak om en så här ganska explosiv fråga. Och sen så visar det sig att det han säger innehåller sakfel.
Ja.
Och varför är det så jäkla viktigt då? Jo, men grejen är att det där får du ju äta upp till fan dödagar i den svenska kontexten.
Ja.
Alltså, och jag försöker nu bara förklara hur min analys av varför man nog agerar på det sättet. Alltså, om du säger ett fel i en sån explosiv fråga, Under en tid när det ännu inte liksom så här, folk hade inte tagit bladet från munnen och pratade riktigt tydligt om det. Då blev det så här, priset var helt enormt.
Absolut.
Och kolla på så här, hur man vantolkar typ Ebbas uttalande om skjutning nu, så här, polisen, alltså så här, varför är det inte 100 stycken islamister som är skjutna eller kriminella eller vet, bla bla bla. Det bara så här, rycks ur sitt sammanhang, klipps ihop fel och det så här, spins till, ja, till helt absurda höjder. Mm. Och liksom så här, när Jimmy Åkesson, det här med Macron versus Putin, mm, där hans svar, om man lyssnar på hela svaret, är rätt okontroversiellt. Ja, ja. Det rycks ur sitt sammanhang och spins till liksom så här, helt absurda nivåer. Det är det som är grejen. Så att i en kontext där så här, allting vantolkas medvetet, så blir priset så jävla högt som folkvald. Och då tycker jag det finns för sig olika metoder till hur man kan approacha det. Mm. En metod som ju typ Hanif kör på är att han helt enkelt inte ställer inte upp på vantolkningarna.
Exakt.
Så han bara skiter i det.
Exakt.
Och så kör han. Mm. Och det tycker jag att så här, den borde anammas mer. Ja. Alltså bara visa lite ryggrad och bara så här, rätt, liksom så här ligger det till. Mm. Och så kör vi. Mm. Och så får folk tolka hur 17 de vill. Mm. Och det skulle kanske vara bra om vi fick mer av det i svensk politik. Men jag tror att det är det som är förklaringen. Mm. Alltså att man är lite skotträdd.
Ja. Jag köper förklaringen till varför liksom, jag skulle säga moderater i allmänhet ofta är så här försiktiga.
Mm.
Men jag köper inte att man ska vara det.
Nej, utan du tycker att det är strategiskt fel?
Alltså, oavsett om det är strategiskt fel eller inte, så är det principiellt fel. Mm. Därför att du märkte på bara det jag sa nu. Jag har inte liksom grundligt läst på om det här.
Nej.
Och du har förmodligen rätt i att det inte var 2015-vågen som kom.
Jag kan ha fel
med det. Men vi säger att du har rätt om det. Det gör liksom inte att jag känner att jag står fortfarande fast vid det jag sa. Förklaringen är fortfarande densamma. Mm. Och det vet alla. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså även om det inte var specifikt 2015-vågen som gjorde det.
Mm, du menar att det är invandringen som är problemet?
Det är ju invandringen från de här länderna som har gjort att överfallsvåldtäkterna har gått upp. Sen om Ulf hade råkat säga samma fel som jag eventuellt sa, att det inte är 2015-vågen som har gjort utan att det är innan dess, så är det så här, okej, det spelar inte riktigt någon roll, utan det viktiga är att det jag hade önskat från svenska högern är att fler hade varit liksom vågat säga som det är och inte vara så otroligt noga med att någon ska kunna säga bara, men det där hade du fel om, så nu faller allting.
Istället
jag ser inte att Trumps debattteknik är den bästa, men han hade många sakfel, men han plöjde liksom och fick ut väldigt mycket sanning samtidigt som väldigt mycket var klumpigt också.
Mm.
Men det där köpte ju folk.
Mm.
För han var den första som liksom inte tänkte så otroligt mycket utan bara såg att okej, det här är fel, då säger jag det.
Mm.
Och sen kanske någon kom och bara, men det där stämde inte. Ja, men okej.
Ja, men jag vet. Och jag tror att det finns liksom så här lite olika tidevarv inom politiken och olika ideal som präglar liksom hur man diskuterar och så vidare. Och vi har under ganska lång tid nu levt med ett statsmannaideal där det handlar om att vara väldigt saklig och korrekt.
Ja.
Och man vinner liksom debatter genom att ha rätt och argumentera på ett liksom förståndigt och respektingivande sätt och sådär.
Men vinner man debatter hos media eller vinner man det hos folket?
Ja, men det är precis det som är grejen. Jag tror att vi håller på att röra oss bort ifrån det. För det där har ju liksom slagit över i en, alltså att det blir skotträdsla och att man inte säger det som, alltså man säger inte det som behöver sägas. Nej. Man säger inte det som är sant.
Man säger ingenting till slut.
Utan så det blir ganska talepunktsdrivet och det liksom blir innehållslöst och det blir liksom, alltså till slut så faller det över i att politikerna pratar som på ett eget språk. De pratar politiska.
Mm.
Och det finns, jag tror inte riktigt det går hem i breda väljarlager, utan jag tror att det som faktiskt efterfrågas idag mer än tidigare är autenticitet.
Ja.
Alltså så att det är hellre att du säger vissa saker som är lite fel och är autentisk och upplevs som att du är av kött och blod och inte en robot. Än att du säger saker som är 100% korrekt men det är innehållsmässigt liksom bara luft.
Exakt. Och liksom övernyanserat. Ja. Och liksom...
Nej, visst, så är det.
Du nämnde dig själv lite grann om Ebbas uttalande som jag hade med Ebba Busch med korankravallerna som jag kallar dem och inte påskkravallerna eller någonting sånt. För de hade inget med påsk att göra. Vad skulle du säga? För jag skulle säga att det här är en... de kravallerna gjorde väldigt, väldigt tydligt hur läget i Sverige är och hur illa ute vi är. Mm. Och det siade lite om hur... blodig, jag tror att framtiden kommer kunna bli. Vad skulle du säga är lösningen på det här problemet? Finns det ens en lösning?
Ja, det är väl det, där jag tyvärr landar. Jag tror inte det finns mycket till lösning. Jag tror att jag under min livstid kommer leva med omfattande problem. Du kommer leva med det under din livstid. Jag tror inte att vi har löst... alltså, nu är frågan dock vad vi pratar om för några slags problem här. Kravallerna, ja, det går att lösa. Det är liksom... Det med så här,
kravallerna i sig, ja.
Ja, alltså det är så här, ja, men repressiva åtgärder, fler poliser, okej, bra. Det går att lösa. Men vi kommer ha liksom omfattande problem sprunget ur för hög och okontrollerad invandring under lång tid. Det kommer vi ha under hela vår livstid.
Ja.
Och det är alltså från kulturer som är långt ifrån våran egna... alltså när volymerna har varit för höga så har det helt enkelt blivit helt omöjligt att hantera. Och den nöten, hur löser vi det? Jag vet inte, det är så här, jag är rädd att vi har skitit i vattnet nu, bara ligger vi och badar i det liksom. Det är så här det kommer vara nu. Och det finns en långsiktig lösning och det är att ha extremt stram invandring nära på noll under mycket lång tid. Det är det som behövs på lång sikt. Och sen så behövs det såklart en massa åtgärder för att liksom lösa det så gott det går i form av så här att alltså det ska bli lättare att anställa, du ska liksom skapa incitament för att gå från bidrag till arbete, alltså sänka bidragen, sänka skatten på framförallt låga inkomster, alltså inkomstskatten överlag, så att du helt enkelt skapar incitament till arbete och även sänkt arbetsgivaravgift så att företag får lättare att anställa och så vidare. Allt sånt där är svinviktigt för att få folk i arbete. Men då talar man ändå om en sån någorlunda produktiv del av befolkningen. Det finns en ganska stor andel av de som kommer som överhuvudtaget inte kommer få ett jobb eller vara självförsörjande under en livstidscykel.
Och som inte vill heller ju.
Ja, och vi har liksom parallellsamhällen där man alltså överhuvudtaget inte kommer i kontakt med majoritetssamhället. Människor som alltså bor i som egna länder fast i Sverige. Och ja, liksom det här att det blir kravaller när någonting som är så himla i kärnan av den svenska kulturen som yttrandefriheten, när det blir kravaller av att någon nyttjar sin yttrandefrihet, tycker vad fan man vill om Paludan, så är det ändå så att han får bränna Koranen. Men när det resulterar i omfattande kravaller så är det ett uttryck för att det finns alltså ett parallellt samhälle där man alltså inte ser på något så fundamentalt som yttrandefriheten på samma sätt som du och jag gör. Och det där är liksom, ja, hur löser vi det? Ja, jag vet inte, alltså exempelvis så behöver yttrandefriheten få en mycket mer framskjuten position i skolan. Det är någonting som jag är väldigt starkt övertygad om att det är nödvändigt. För det ser man även i den svenska majoritetskulturen att folk fattar fan inte hur viktig den är. Alltså det är liksom, vi behöver alltså stå pall när det blåser snålt runt yttrandefriheten. Liksom, och för att vi ska göra det så måste man faktiskt till mans förstå vad yttrandefriheten handlar om. Och varför det är så himla viktigt att försvara den. Och varför folk inte förstår det är för att folk har bara levt med den som liksom... som en naturlig del, som syret man andas. Liksom.
Men de har tagit en för givet.
Ja, men det är när syret försvinner som du kommer uppskatta syret. Alltså. Och det är liksom det som är grejen. Om vi inte försvarar vår yttrandefrihet i den här tiden när det blåser snålt, då försvinner syret ganska snabbt. Alltså.
Du pratade om stramare invandring exempelvis, eller i princip nollinvandring. Hur ser du på det ganska laddade ordet återvandring? Är det något som kommer behövas för att lösa problem, eller tror du att det går att rädda Sverige utan det?
Nej, men jag vet inte, alltså, jag ser inte det som så jäkla laddat, men det är väl mest bara för att jag inte riktigt begriper mig på vad det handlar om. Jag tycker att folk slänger sig med det begreppet utan att definiera det. Alltså, vad betyder det? Alltså, jag kan tänka mig att man cashar folk för att åka hem till länder. Alltså, så att rent budgetmässigt så tror jag att det går att försvara alla dagar i veckan.
Det tror
Men det behövs då göras med en eftertanke, för du kan inte skapa sådana incitamentstrukturer att det blir gynnsamt att komma till Sverige och sen få liksom några hundratusen i en påse och ta nästa flyg hem.
Nej.
Alltså, det kan ju bli en pull-effekt av det också.
Men om det inte skulle vara ekonomiska incitament, utan att det blir, nu pratar jag inte om vad som är liksom görbart med nuvarande lagstiftning, utan om vi kunde
Jag
göra
förstår.
vad som helst. Om det skulle vara så att man utvisar folk bara för att de, alltså utvisar folk i mängder bara för att de inte köper västerländska ideal till exempel.
Ja, det beror på vad man menar med det. Jag menar ju att har du dubbla medborgarskap så ska du ska man och begår brott så ska man alltid åklagare ska ha som regel att alltid yrka på utvisning.
Och inte ens där är vi ju just nu.
Nej, det finns en snitslad bana för när de ska yrka på utvisning, som en slags förhållningsregel för åklagarmyndigheten, och den menar jag behöver aktualiseras så fort du begår ett brott om du har utländskt medborgarskap. Sen så gäller det då runt de som inte har, alltså så här, att skicka människor till länder, alltså det blir så svårt praktiskt med människor som man inte kan skicka någonstans.
Men om vi skippar vad som är möjligt och inte, hade du tyckt att det var önskvärt att exempelvis ta alla de som kravallade och försökte döda poliser i många fall i de här kravallerna?
Livstidsutvisning vore jättebra.
Men vi ser att visst, många av dem är ju andra generationens invandrare till exempel. Om det var möjligt, skulle det vara önskvärt att skicka allihopa? Alla som
Ja,
har
alltså,
begått brott under de här kravallerna?
men igen då så blir det så jäkla svårt. Jag har svårt att lyfta mig bort ifrån vad som är liksom det praktiska i det ändå då. Men alltså så här, jag tycker ju att man exempelvis kan göra som Danmark och Storbritannien är inne på att göra, så att man köper fängelseplatser i andra länder och även cashar andra länder för mottagande av svenska, alltså av sådana som vi vill skicka ut liksom. Så att ja, alltså om det är det man menar med, alltså så här, utvisning i högre grad, ja, men då pratar vi om kriminalitet. Alltså, det finns ju också det finns en mängd problem som uppstår för ett samhälle som har för stor invandring från
Som inte har
länder,
med kriminalitet att
ja, som
göra.
inte har med kriminalitet att
Exakt.
göra. Och i den delen så är det så här att utvisa människor, ja, men det vore stötande att utvisa människor utan att de har begått något brott. Däremot så kan man ju i sådant fall ge dem ekonomiska incitament för att åka frivilligt. Alltså, och det är jag för. Men liksom, det vore helt makabert att utvisa människor som inte har begått något brott och som bara har nyttjat våran givmilda migrationspolitik. Har vi varit så jävla dumma i huvudet att vi haft så givmilda regler så får vi nog ta det ansvaret
Ja.
nu, är jag rädd.
Men om vi skulle tänka oss att vi kunde utvisa folk för att de har inte begått några brott, men de exempelvis vill införa sharia-lagar utan att liksom aktivt gör något åt det, men de har den åsikten att Sverige borde vara under sharia-lagar, vi borde ha blasfemilagar och så vidare.
Nej, men det tycker jag vore helt makabert också. För att jag menar, det blir ändå så här, man bemyndigar staten med rätt mycket då. Då pratar vi alltså om människor som inte har utländska medborgarskap, utan som alltså är födda här, men som kanske är första generationen
Nej,
senare.
men jag tänker, för sakens skull, vi tänker oss att de har utländska medborgarskap, men de är här och begår inga brott, men de har de här åsikterna och de här värderingarna som aldrig kommer kunna bli kompatibla med Sverige.
Ja, men jag kan inte ställa upp på att göra staten till en åsiktspolis på det sättet. Alltså, det där, alltså tror man på individens frihet så måste det faktiskt vara någonting värt även när det kommer till åsikter som ligger långt bort ifrån mina egna. Alltså jag tycker att det vore helt, det gillar jag inte alls tanken på. Alltså för då, du vet, det är också en slippery slope, så här, vilka blir nästa åsikter som staten ska förbjuda dig att ha? Liksom, jag vet inte, jag gillar inte alls den tanken.
Nej, jag fattar. Men om det skulle vara tillräckligt många som har de här åsikterna i Sverige, då skulle ju de åsikterna bli på ett lagligt och demokratiskt vis majoritet.
Ja, så är det ju.
Vilket ju, då skulle ju våran åsiktsfrihet och demokrati användas mot oss enligt reglerna.
Så är det.
Vilket ju...
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Kan hända när partiet Nyans kommer in i riksdagen.
Jo, men det tror jag inte kommer hända i och för sig. Men någonsin. Ja, nej, alltså det är svårt att säga, liksom, säga om... val längre bort. Men alltså, Nyans har ju en enorm utmaning i att försöka ena muslimer av olika kategorier till en och samma sak. Det finns ju enorma åsiktsskillnader inom det muslimska, liksom, communityt, om man så säger. Så att, det vet jag inte alls vad de kommer lyckas med, för det första. Och för det andra då, ja, alltså så här, om det sker, att de på med demokratiska metoder lyckas få genomslag för sin politik som jag avskyr, ja, då är det så det sker. Alltså det är liksom, det är väl ändå demokratins spelregler. Jag tycker att det är liksom lite det som jag tycker är skrämmande med de auktoritära tendenserna inom vänstern, att de helt enkelt inte kan tugga i sig åsikter som ligger långt ifrån sina egna. Utan man liksom kan inte med att stå pall för demokratiska institutioner givet att åsikterna upplevs som stötande. Det är ju precis det som gör att de vill inskränka yttrandefriheten. Och då menar jag så här att nej, men de här demokratiska institutionerna, de är värda mer än liksom mina preferenser runt sakfrågor. Eller för den delen vänsterns preferenser runt sakfrågor.
Nu när vi har det läget vi har, där vi har ganska mycket brottslighet och gängskjutningar och all möjlig brottslighet som vi inte haft tidigare och otrygghet. Om vi nu ska leva med det ett tag framöver, vad skulle du säga att, hur borde individen förbereda sig för det här?
Ja, alltså för mig så kan jag säga att det är mycket konkret. Jag tittar varje dag på, inte varje dag men varje vecka på Hemnet efter var man ska bo någonstans i landet, och då är trygghetsfrågan superrelevant. Mm. Jag ska försöka se till att mina barn ska växa upp någonstans där det är långt till närmsta utanförskapsområde. Och ja, det kostar ju hur mycket som helst att bo i ett sånt område, men det är liksom så här, det är målbilden. Och det här är ju så här, alltså segregation har gått från att vara någonting som jag har tyckt är, alltså en icke önskvärd utveckling, till att vara en del av min självbevarelsedrift.
Ja.
Alltså så här, jag kommer försöka att mina barn, och det här handlar inte om så här att de ska växa upp med blonda och blåögda vänner, som ju, det är liksom, att det blir nämnvärt är ju så jävla sorgligt, men det är det, så det tolkas som. Absolut. När vänstern hör det liksom. Det är alltså inte det handlar om. Jag liksom, det är överhuvudtaget inte det handlar om, utan jag vill inte att mina barn ska bli förnedringsrånade. Det är det handlar om. Och då kommer jag försöka söka mig till ett område där det är långt till närmaste utanförskapsområde. Och det, vad betyder det då? Ja, men villor, inga hyresrätter, inga betonggetton, inte massa, inte högt mottagande. Alltså så här, det är sorgligt men sant. Det är så det ser ut. Och det är så här, det är white flight liksom. Så att, ja, borde man resonera så? Jag kan inte uppmuntra någon annan till att resonera så, men jag kan säga att jag resonerar så. Och det är bara så här, ren självbevarelsedrift.
Hur ser du på rätten till självförsvar? Är det något som vi borde utvidga på något vis nu när läget är som det är?
Ja, så jag har inte något konkret policyförslag på det, men ja, alltså för 17. Jag tycker det ligger också i linje med liksom min syn på äganderätt och sådär. Alltså, liksom, jag vet inte, jag tycker att men den jäveln som bryter sig in i mitt hem ska fan få förberedd på att käka bly. Liksom. Mm. Alltså, jag tycker att du ska få försvara dig. Och det gäller även din mark. Liksom.
Tycker du man ska få ha vapen hemma?
Ja, men det beror lite på vad det är vi talar om. Alltså, jag tycker ändå det måste finnas en reglering. Ja, alltså, så här, jag tycker att det ska finnas reglering runt det. Det ska inte vara helt fritt, för att det är ändå den konservativa sidan som drar i bromsen för det. Jag tror att utfallet, om det är så att vem som helst kan gå in i vilken butik som helst och köpa liksom, semiautomatiska vapen. Konsekvensen av det blir att även sådana dudes som inte borde ha vapen kommer ha lätt tillgång till dem. Liksom. Och det är en för stor negativ konsekvens. Så därför skulle jag vara försiktig med att göra den typen av frihetliga reformer. Men däremot, å andra sidan, så är det, så här, det är idag alldeles för knöligt att få vapen, och polisens licenshantering är ett jävla skämt. Så, och jag menar att du ska få använda ditt vapen för att försvara dig och din familj runt någon som liksom bryter sig in på din mark eller i ditt hem. Och den rätten tycker jag ska vara ganska långtgående.
Du håller med mig, som jag förstår det, att man ska få skjuta en inkräktare och bli friad för det i de allra flesta fall, om det inte finns liksom jättetydliga bevis för att det var väldigt onödigt. Liksom.
Ja.
Ja, men det är ändå uppfriskande att höra. Det är inte alla som ser det i Sverige idag. Jag tänkte även fråga dig om en lite numera mindre aktuell fråga för svensk del, men som ändå är principiellt viktig, tycker jag. Hur ser du på vaccinpassen principiellt? Var det rätt eller fel?
Alltså, jag förstår det principiella problemet med vaccinpass. Alltså, det handlar ju igen då om liksom, individens rätt att röra sig fritt i samhället. Och så där. Och individens frihet ska ju värderas väldigt högt. Jag måste ändå säga att i tiden när det här aktualiserades så var det enorm ovisshet runt vad pandemin skulle kunna innebära. Alltså det var ju liksom lite zombieapokalyptisk stämning under en tid.
I början, ja.
Ja. Och liksom att i det läget ta till väldigt omfattande strikta åtgärder tycker jag är motiverat i försiktighetshänseende. Så att min generella syn på liksom statens agerande runt pandemin var att jag ville att de skulle gå väldigt hårt fram i början. Jag har aldrig förespråkat full lockdown, men liksom omfattande åtgärder i början och sen liksom stegvis vrida tillbaka för att liksom öppna upp och sådär steg för steg. Jag tycker att man var senfärdiga och mesiga i Sverige och borde ha gjort mer i början, och sen så skulle man liksom, sen så började man ta i för hårt när det inte var befogat, liksom när det var för sent. Det är min generella hållning. Angående just vaccinpassen, så om jag minns rätt så var väl det en av de åtgärderna som man började då köra på i ett ganska sent skede. Så då upplever jag det som att det kanske inte riktigt var motiverat. Men jag hade nog inte haft samma problem med det ifall man hade gjort det från första början. Alltså, är du med på vad jag menar?
Absolut. Mm. Och det är intressant, för jag håller helt och hållet med dig i beskrivningen av hur staten agerade kring det och hur de införde åtgärder vid jättekonstig timing.
Liksom. Ja.
Därför att i början så var jag en av dem som var tydligast på, liksom, jag postade om det hela tiden, att varför gör Sverige ingenting? Mm. Vi har ingen aning om vad det här är. Det kan bli hur illa som helst ju. Och om du minns så gjorde Sverige bokstavligen ingenting i början. Anledningen till att vissa tror att vi gjorde det är för att folk själva stannade hemma för att de var oroliga. Det var inga restriktioner överhuvudtaget.
Nej. Det var ju till och med att man inte ens smittspårade.
Ja.
Alltså folk kom ingenting från italienska Alpen och sa välkomna.
Ja, rakt in i landet.
Ja.
Det var ju nästan så att man kände att de vill att det sprids. Samtidigt som de nämnde flockimmunitet hit och dit. Jag trodde, Hanif nämnde väl också det, att är det så att de vill att det ska spridas så att vi ska bli immuna? Men i början så, och jag står fortfarande fast vid det, fast jag har kovänt senare under pandemin. Därför att i början borde vi ha kanske infört 2 veckors, liksom, men gå inte ut alls helst utan att göra det till ett tvång. Men liksom stänga ner helt och hållet tills vi vet vad det är. Istället så gjorde man absolut ingenting överhuvudtaget. Mm. Och sen när det började lugna ner sig med dödstalen så började man istället prata om smittspridning, vilket ju egentligen är irrelevant om folk blir förkylda så länge ingen hamnar på IVA eller dör. Och sen när vaccinen kom så sa de, vaccinera er så ni slipper restriktioner.
Mm.
Sen vaccinerade sig 85% av svenskarna, fullvaccinerade sig. Och sen kom det restriktioner.
Mm.
Och det kom vaccinpass.
Mm.
Som gjorde att jag missade i och för sig bara en hockeymatch, men det var en hockeymatch för mycket.
Mm.
Och där någonstans så kände jag att okej, någonting är skumt här.
Mm.
Därför att det ligger inte alls i linje med logik eller med liksom folkhälsa eller någonting sånt. Utan det här är någonting annat. Och exakt vad det är vet jag inte.
Nej. Jag tror inte alltså att det är någon slags jättekonspiration, utan det, vad det handlar om tror jag är att man var senfärdig och mesig i början och ville kompensera för det sen och visa på handlingskraft.
Ja.
Så därför så gjorde man fel saker i början och senare.
Du är snäll i din tolkning, tycker jag. Därför att samtidigt så var det också så att för att till exempel gå in på en hockeyarena så var du tvungen att vara vaccinerad.
Mm.
Det fanns inga andra vägar. Jag kunde inte visa ett PCR-test att jag har inget virus i kroppen.
Nej.
Vad är logiken bakom det? Det fanns ingen alls.
Nej, men det tror jag bara är svensk byråkrati at its finest. Liksom. Det är för att vi är helt usla på precis sånt här.
Ja.
Det är liksom det som är anledningen.
Men hur svårt är det att bara säga okej, negativt PCR-test eller vaccination då?
Nej, det är inte svårt.
Samtidigt som de sa att du kan vara vaccinerad och ändå bära smitta.
Mm, visst.
Samtidigt som du, om du var vaccinerad... hade.
Men så är det med alla vaccin.
Jo, men samtidigt så hade du mindre risk att bli allvarligt sjuk.
Mm.
Samtidigt som du fortfarande kan smitta, så håll fortfarande avstånd.
Mm.
Samtidigt som du vaccinerar inte för din egen skull, utan du vaccinerar för andras skull.
Mm.
Men om andra... Är det andra ovaccinerade då eller andra vaccinerade? För de vaccinerade är ju redan vaccinerade.
Mm.
Fattar du?
Mm, jag fattar.
Det hela var väldigt, väldigt förvirrande.
Mm.
Så, men ja, nu ska jag inte ranta iväg för långt. Men till principfrågan. Känner du att vaccinpass kan vara en legit åtgärd under rätt förutsättningar? Eller tycker du att det är över gränsen för vad staten ska göra?
Jag tycker att det kan vara rätt åtgärd under förutsättning att man har en oviss situation när man inte förstår händelseutvecklingens, alltså så här, där så som pandemin såg ut i början, och du minns liksom de här scenerna som utspelade sig i norra Italien där folk låg och dog i korridorerna och vi liksom så här, okej, detta är på väg till oss nu. I det läget så tycker jag att det är motiverat med väldigt ingripande åtgärder, och vaccinationspass är jag liksom, ja, det är jag öppen för i ett sånt läge. Men inte i det läget som det skedde, på det sättet som det skedde.
Jag kom på nu att nu kanske den här videon kommer få varningstexter på sig för att vi ens pratar om vaccin. Då.
Ja, det är ju helt sinnessjukt. Det är ju helt sinnessjukt.
Ja. Jag la upp en, det var en stor demonstration 22 januari med 15 000 pers kanske. Mm. Du kommer ihåg den.
Mm.
Då så la jag upp en bild på en vikt på gymmet och skrev längst ner 22 januari 14.00 det här datumet. Bara det, inget annat. Och en låt la jag på Instagram. Och den storyn fick en varningstext om vaccin. Det stod att ja, men den här standardvarningstexten om att för mer information om covid-19 läs FHM:s hemsida. Hur visste algoritmerna det?
Ja, då har väl den AI:n liksom, eller vad det nu är, att ja, då vet den att när du skriver in det datumet så kan det röra den demonstrationen, ja, liksom.
Väldigt avancerat ju. Mm. Ja. Jag var imponerad och samtidigt lite rädd.
Ja.
Då är vi på ett uppskattat och lite kvickare och roligare segment, 50-50-frågorna.
Mm.
En av dem har vi varit inne på lite, du har nästan svarat på den, men vi tar den först då. Skulle du föredra USAs vapenlagar eller Sveriges vapenlagar?
Mm, alltså jag är inte superbevandrad i hur USAs vapenlagar ser ut, men jag skulle väl säga då USAs, men med, ja, fan vilket dåligt svar, det blir ju en slags mellanting. Mm. Men jag tycker så här, ja, grundhållningen är så här, ja, det ska bli enklare att få tag i vapen, men inte så fritt att du kan köpa dem var som helst och hur som helst och vem som helst. Alltså så att om du har en massa domar på dig, eller om du har en psykisk sjukdom eller så, så ska du fan inte få kunna köpa ett vapen hur som helst.
Nej.
Så att så här, ja, jag vet inte. Och då så svaret är, jag vet inte hur amerikanska lagar är. Så då kanske jag säger svenskt bara för att safea då. Men friare än svensk vill jag egentligen ha.
Nu är inte jag jättebevandrad i USAs lagstiftning heller. Men jag vet att ett vanligt, en vanlig myt som många tror är att det går att liksom, vem som helst kan gå in utan lägg och köpa vapen på Walmart liksom. Men om du är dömd för våldsbrott får du inte köpa vapen.
Nej.
Det görs en psykisk utredning och det är inte... Ja, det är väl de två grejerna främst.
Alltså, nej, men bra. Du får inte nej, men då är jag för det då. Då är
däremot
med.
Så får du ju ha det på gatan i de flesta delstater i alla fall.
Open carry-grejen.
Ja, exakt. I vissa är det, får du bara open carry tror jag. Mm. Och i vissa, det kan vara många fel här nu vill jag säga. Men i vissa får du bara open carry för att folk ska kunna se att du har vapen. Mm. I vissa får du ha concealed carry permit.
Mm.
Och det är ju, det är väl det som skulle vara den största dramatiska skillnaden mot Sverige. Att du får ha vapen på gatan lagligt. Vilket ju ändrar hela...
Nej, men det, alltså just den delen är inte jag så förtjust i faktiskt. Jag ser inte mer värdet i det. Och alltså, logiken bakom amerikanska... synsättet på vapen och liksom så här, det bottnar ju väldigt mycket i en syn på staten som jag i och för sig kan sympatisera med, eller jag kan förstå varför de har det så. Det är ju så här att du ska alltså kunna skydda dig som individ mot staten.
Exakt.
Alltså så att staten ska inte komma och ta dina saker ifrån dig.
Snyggt att du hade koll på den anledningen, det är inte många som har.
Ja, och om de gör det så ska du alltså få försvara dig med vapen.
Exakt.
Och det tycker jag är så här, det finns en sund grundhållning i det. Men sen så här, rent praktiskt så ser inte jag att liksom... jag ser inte det uppenbara mervärdet i att du kan gå ut med en M16 när du ska demonstrera. Liksom. Det är ganska obehagliga scener när man ser sån här, alltså BLM på ena sidan och Proud Boys på andra sidan. Och de står i full militärmundering.
Det är väldigt höga insatser.
Ja, alltså det är att leka med eld på en bensinmack. Liksom. Ja. Jag tycker inte riktigt att... Det liksom utfallet gör att jag igen då, jag är inte säkert benägen att experimentera med samhället på det sättet. Men att röra sig i riktning mot friare vapenlagar, ja, absolut. Men kanske inte hela steget ut då.
Så vapen hemma för att skydda hemmet och familjen, men kanske inte på gatan. Jag håller med om att den filosofiska grundidén bakom Second Amendment som det är då, det är också intressant att det är andra punkten i grundlagen.
Mm.
Så den är ganska prioriterad. Men det är just dels att skydda sig mot inhemska och ut, säger man uthemska?
Ja, jag vet inte, yttre.
Ja, men inre och yttre hot och mot en potentiellt tyrannisk stat, om den skulle bli tyrannisk. Och då är man ändå medveten om att, eller det visar att man är medveten om att en stat kan bli tyrannisk. Visst. Även om den inte är det, vilket många svenskar man pratar med om sånt här säger att, ja men vadå, det är inte så att Sverige skulle bli tyrannisk, alltså det går fort.
Det kan hända.
Det går väldigt fort. Mm. Kolla på Iran.
Mm.
Bra, det var den. En till på lite samma tema. Är du för eller emot dödsstraff?
Emot.
Helt och hållet.
Ja, emot. Alltså vad det handlar om är, alltså för det första så är det, alltså så här. Det finns en massa as där ute som jag i och för sig inte tycker ska leva. Men det är väl en sak. Men för, det är så här, jag har inte tilltron till staten. Alltså där vi lever med en stat som alltså betalar ut bidrag till irakiska försvarsministern liksom. Alltså att de ska sitta på kompetensen att döma människor till döden. Mm. Alltså att bemyndiga den inkompetenta staten med det ansvaret. Mm. Det vill inte jag göra. Och sen så är det också så här att jag är för att man ska kunna försvara människor eller försvara sig själv med vapen, vilket kan kosta någon annan livet exempelvis. Ja. Men det är ju i en pågående situation. Mm. Alltså att efter att en situation har varit som en hämnd då döda någon, det menar jag är för långtgående. Då ser jag mycket hellre att den personen bara blir inlåst resten av livet, och för övrigt så tycker jag att fler borde låsas in resten av livet.
Du för bokstavliga livstidsstraff.
Ja, gud, ja.
Straff. Ja. Jag kan hålla med dig om att det är väldigt många som man känner, eller det är många situationer också som man kan tänka sig att man vill att en brottsling dör. Mm. Till exempel om någon gör något mot ens familj eller sådär. Och det finns ju en risk att man själv skulle döda dem på rena känslor liksom. Men det gör ju inte att lagen bör baseras på mina känslor.
Nej, men det finns ju dels nödvänd och så finns det nödvändsexcess. Ja. Alltså, vilket ju tar då i beaktande exempelvis sånt. Alltså om du ser någon som håller på att förgripa sig på din dotter och du tar till ett våld som kanske överstiger vad nöden kräver. Ja. Då kan det ändå vara så att du inte döms till ansvar för att det liksom är begripligt. Ja. Så att jag tycker ändå den logiken finns där någonstans, men på det stora hela så nej, jag är inte för dödsstraff, det är jag inte. Nej.
Nu är det ju du som är juristen här, så jag ska inte försöka...
Ja, men jag är jurist med minsta möjliga marginal. Jag kommer inte ihåg ett skit av vad jag läste.
Nej, jag fattar. Jag brukar säga att jag är en väldigt bra jurist för att inte vara jurist.
Ja, men då är du säkert bättre jurist än vad jag är.
Nej, men för att få skina lite inför en riktig jurist så det finns ju även putativ nödvärn, vilket inte många känner till. Alltså att du faktiskt får använda våld innan den andra har gjort det, om du kan... Ja, om rätten kommer fram till att du hade rätt att tro att det fanns ett överhängande mot. Och så vi har ju ändå relativt mycket utrymme i Sverige att försvara oss med våld och mot våld och med våld som inte alla kanske känner till. Och till en lite mer dagsaktuell fråga, för eller emot att Sverige går med i NATO?
För, men inte liksom sådär, alltså jag tycker inte att det är en enkel fråga. Jag tycker att det är väldigt många som gör det här till en enklare fråga än vad det är. Ja. Alltså, jag tycker inte att det är helt självklart att man ska... Liksom så här, det är en jävligt stor fråga att svenska medborgare, svenska soldater ska alltså åka och potentiellt offra sina liv för andra nationers krig. Det är ju det ytterst kan komma att handla om. Men ja, alltså det där är ändå så här... Alltså liksom man måste kolla på verkligheten så som den är beskaffad. Det är helt enkelt så att säkerhetsläget ser ut som det gör och vi har inte förmågan att försvara oss mot ett, liksom en potentiell rysk invasion, vilket väl är det som det handlar om egentligen. Och ja, NATO är en utmärkt garanti för att det inte ska hända. Så därför ja, och då måste vi också liksom ta det priset att vi också är beredda att riskera svenska soldaters liv. Men jag tycker inte att det är en så jävla enkel fråga.
Nej, du ser för- och nackdelar.
Mm.
Men generellt för.
Ja, jag är för.
Ja. En lite klurigare fråga då, kan jag tänka mig. Kristdemokraterna eller Medborgerlig Samling?
Alltså medborgerlig samling ifall de hade mer än en snöbollschans i helvetet. Men nu har de ju tyvärr inte det.
Men ideologiskt medborgerlig
samling? Ja, ideologiskt medborgerlig samling. Men nu, så som verkligheten är beskaffad igen, Kristdemokraterna alla dagar i veckan.
Då börjar vi närma oss slutet. Så jag tänkte fråga, är det något... Det är ju valår exempelvis, nu är du inte politiker, men har du ändå något du vill, någon uppmaning eller rekommendation? Det behöver inte handla om just hur man ska rösta, men i allmänhet till tittarna och lyssnarna.
Ja, om man är vänster så kan man rösta på något av de partierna som inte kommer komma in i riksdagen. Men om man är höger, då ska man fan med rösta på ett av de partierna som kommer komma in i riksdagen. Så att medborgerlig samling i all ära, men det är liksom inte deras år i år, tyvärr. Och det man gör om man röstar på dem är att man bereder väg för Magdalena Andersson.
Vilka ska man rösta på?
Alltså jag, för mig så kvittar det egentligen. Det är inte så att jag är så här team Moderaterna på det sättet. Jag kommer rösta på Moderaterna för det är det som jag är övertygad om är bäst. Men alltså, folk tar mig för mer partilojal än vad jag är. Mm. Men, ja, men jag gillar ju frihet och jag tror på den ideologin som, liksom, som handlar om att alltså maximera individens frihet. Staten ska inte vara större än nödvändigt. Och vi behöver inte ha fjärde högsta skattetrycket i världen. Det är liksom det. Och bryr man sig om de frågorna och kollar på riksdagspartierna så är det Moderaterna som ligger närmast den tanken. Men ja, kanske inte tillräckligt nära.
Jag har tidigare frågat gästerna om de har något namn de vill att jag bjuder hit. Men nu tycker jag att det är lite för självklart så jag ska... Själv säger det. Tror du att Hanif någon gång vill komma hit?
Jag kan råda honom att komma hit. Det borde han vilja om inte annat.
Det vore väldigt uppskattat. Honom har jag, det är ju första gången du och jag träffas. Vi har ju hört lite på Messenger. Men jag har aldrig träffat Hanif eller. Det har däremot mamma gjort.
Din mamma?
I Almedalen.
Okej.
De är ju från samma stad till och med.
Okej, okay, ja.
Så att ja, det vore kul om hela god ton var här inte samtidigt med. Eller kanske någon dag att ni är samtidigt också. Men att ni båda har varit här. Det kan jag också rekommendera att lyssna på god ton. Det kan man göra på, ni finns inte på Spotify utan på överallt annat.
Alla plattformar utom Spotify. Och anledningen till det är för att vi sänder liksom via Patreon och Spotify har ingen lösning för den tekniken.
Just det. Och jag är Patreon. Det tycker jag är värt de pengarna. Man väljer ju också hur mycket man ger. Mm. Så att gör det. Man lär sig väldigt mycket om. Jag brukar säga till folk, om ni vill veta varför jag ofta är väldigt frustrerad när man pratar om politik.
Så är det mitt fel.
då är ni väldigt bra på att lyfta varför det finns anledning att vara väldigt frustrerad för otroligt många olika saker som jag är ändå relativt insatt, men det är många gånger som ni tar upp saker där jag känner så här, alltså, vad är det här? Och varför vet jag inte det här?
Så ni känner för att bli jävligt frustrerade, ja. Då ska ni lyssna på god ton.
Så är det faktiskt, men också nyttigt. Kan man följa dig någonstans om man vill det? Om man vill höra mer av dig, Twitter?
Ja, precis. Twitter heter jag Lindgren_P på. Sen så är jag inte så himla aktiv på något annat egentligen.
Nej. Och glöm såklart inte att om ni kollar på YouTube så gilla, kommentera vad ni tyckte om avsnittet, om ni höll med om någonting, om ni inte höll med om någonting. Och glöm inte att prenumerera varenda gång alltså. Grymt Per. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit. Det var väldigt trevligt att prata med dig och väldigt uppskattat. Jag tror att många kommer uppskatta att se dig i en annan kontext än en god ton också.
Kul!
Tack så jättemycket för att du kom.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.